Plattformsdagarnas kunskapsdialog om vad är social housing egentligen? Med Ulrika Hägren och Hans Gustafsson från Boverket.
Hej och välkomna till kunskapsdialogen. Vad är social housing egentligen? Jag heter Ulrika Hägren, expert Boverket.
Och jag heter Hans Gustafsson, kommunikatör Boverket. Men Ulrika, varför egentligen?
För att det cirkulerar en hel del vanföreställningar kring det här begreppet social housing. Och jag tänkte, eftersom det poppar upp lite nu och då och allt oftare faktiskt i debatten, så kan det finnas en nyfikenhet kring vad det egentligen står för. Dialogen kunde ju också ha hetat att ungefär så här: hur gör andra länder för att lösa bostadsbehovet för hushåll som har svårt att få en bostad på marknadens villkor?
Okej, och hur gör de då?
I de allra flesta länder finns det en särskild sektor på bostadsmarknaden som är inriktad på hushåll med begränsade resurser. Den här sektorn har då olika beteckningar på olika språk och i olika länder. Men i internationella sammanhang så översätts alla varianterna med social housing. Och det gäller för övrigt också den allmännyttiga sektorn här i Sverige. I statistik så redovisas allmännyttan ganska ofta under rubriken social housing.
Men egentligen har vi väl inte social housing i Sverige?
Nej, vi har valt att inte avgränsa någon del av bostadsmarknaden för resurssvaga hushåll. I den generella bostadspolitikens namn så har vi varit ganska överens om att alla delar av bostadsmarknaden ska vara öppen för alla.
Men det är ju knappast så att alla kan skaffa sig en bostad var som helst.
Nej, det är förstås. Ekonomin styr ju allra högsta grad. I praktiken så innebär den här principen bara att de som har höga inkomster inte är utestängda från de billigare segmenten.
Boverket har nu skrivit en rapport om den sociala bostadssektorn i Europa med fokus på 6 av EU-länderna. Varför gjorde ni den här studien?
Syftet med rapporten är att bidra med ett kunskapsunderlag till den svenska debatten. Där ju begreppet social housing har fått en starkt negativ laddning, ofta då utan att man har definierat vad som avses. Vi tänkte att det kunde behövas lite mer fakta om hur det ser ut i andra länder och vad som döljer sig bakom det här lite slarvigt använda begreppet.
Vad är då social housing egentligen?
Det första man slås av när man på det här viset försöker jämföra olika länder, det är att det ser så olika ut. Varje land har utvecklat sin modell och ibland har de flera modeller, antingen som används parallellt eller som används i olika delar av landet. Det finns faktiskt ingen entydig och övergripande definition av social housing, varken i forskningen eller i praktiken. Men om man ändå ska försöka sig på en förklaring av vad social housing står för, så kan man urskilja 3 utmärkande drag. För det första så handlar det om offentligt subventionerade bostäder. Detta då för att kunna hålla ner hyrorna. Men å andra sidan så finns det en tendens till en ökad grad av självfinansiering. Och att stödet allt oftare inte går ut i form av kontanta bidrag, utan istället som förmånliga lån eller lånegarantier. Alltså någon form av indirekt stöd. För det andra så fördelas bostäderna efter särskilda kriterier och inte på marknadens villkor, så att säga. Och vanligtvis till hushåll med begränsade inkomster. Men varken Danmark eller England har några fastlagda inkomstgränser för de boende. Och i många fall är det faktiskt kötid som är den mest avgörande faktorn. Det tredje utmärkande draget är att de här bostäderna förvaltas av aktörer med ett allmännyttigt syfte. Vilket då inte hindrar privata, icke-vinstdrivande aktörer att engagera sig i den här sektorn. Och i Tyskland är det dessutom allt oftare så att det är helt kommersiella fastighetsägare som åtar sig att mot ersättning och under en begränsad tid tillhandahålla subventionerade bostäder.
Men det krävs väl ändå att man har låga inkomster för att komma i fråga för en bostad i den sociala sektorn?
Ja, det här med inkomsttaket är kanske den aspekt som är mest sårsmält i ett svenskt sammanhang. Med de här nämnda undantagen för Danmark och faktiskt också England, vilket var lite otippat, så är det också absolut vanligast att det finns ett inkomsttak för vilka som får flytta in i en bostad i den sociala sektorn. Men målgruppen kan ändå vara ganska bred eller till och med mycket bred och omfatta även medelinkomsthushåll. I Nederländerna till exempel så omfattas 44% av hushållen. I Frankrike så kan teoretiskt sett 2/3 av hushållen efterfråga en bostad inom den här sektorn. Och i Österrike, där ser det lite olika ut beroende på vilken delstat man befinner sig i, men mellan 60-80% av hushållen är faktiskt berättigade. Vilket inte innebär att de får en bostad inom sektorn förstås. Men det är alltså inte fråga om en lösning enbart för fattiga hushåll. Det är till och med så att de fattigaste hushållen kan vara utestängda. För typiskt sett så vänder sig den här sociala sektorn, åtminstone i de länder som vi har tittat på, den vänder sig till förvärvsarbetande men med låga löner. För hemlösa och socialt utsatta då, där har man särskilda lösningar.
Ibland hör man att social housing kräver marknadshyror i det övriga beståndet. Är det så?
Vi hade då inte ambitionen att utreda hela hyressättningssystemet i den här studien. Men vi kom förstås ändå in på den biten. Och vi blev förvånade över hur mycket reglering man faktiskt har i andra länder, även av den privata sektorn då. Tvärtemot vad som ibland hävdas i den svenska debatten så finns det alltså regler kring hyressättningen även i den del som man skulle tro var marknadshyresatt. I Tyskland till exempel så måste de privata värdarna förhålla sig till ortsvisa referenshyror som sammanställs av parterna på hyresmarknaden. Och dessutom så införde man förra året en möjlighet för delstaterna i Tyskland att besluta om en så kallad hyresbroms. Och syftet är att hejda hyresutvecklingen i det privata beståndet. Något liknande hittade vi i Paris där man har infört ett tak för hyror vid nytecknande eller förnyelse av hyreskontrakt i den privata sektorn.
Hur är det med bilden av social housing som ett stigmatiserat boende i betonggetton? Kommer den också på skam?
Ja, det får man säga. I Österrike och Nederländerna till exempel så erbjuds subventionerade bostäder till rimliga priser för en visserligen avgränsad men ändå bred grupp av befolkningen. Och där har den sociala sektorn aldrig betraktats som en lågstatuslösning. Tvärtom så utgör den en integrerad och ansedd del av bostadsmarknaden. Överhuvudtaget så i de länder som vi har tittat på så verkar det som om man idag undviker att bygga de här storskaliga bostadsområdena som domineras av subventionerade bostäder. Istället strävar man efter att blanda upplåtelseformer på kvartersnivå och ibland ända ner på fastighetsnivå. Ofta går det inte att se vad som är vad. Subventionerade bostäder kan på det här sättet användas för att bidra till mer mångfacetterade och levande stadsdelar med en allsidig sammansättning av hushållstyper och yrkesgrupper.
Det låter som om ni har hittat rena mirakelmedlet.
Nej, det kan man nog ändå inte säga. Alla de här länderna verkar faktiskt ändå kämpa med i stort sett samma utmaningar som vi. Det handlar om en ökande generell bostadsbrist i tillväxtområdena. Ett stort behov av bostäder som kan efterfrågas av hushåll med låga inkomster. Och också problem att lösa bostadsbehovet för särskilt utsatta grupper som till exempel flyktingar. Också fattiga äldre och ungdomar. Och det här samtidigt då som att man märker en ökande efterfrågan på överkomliga bostäder för bredare grupper i mer normala inkomstlägen. När hyror och priser går upp och de subventionerade bostäderna inte räcker så tenderar medelinkomsthushållen att hamna mellan stolarna.
Vad gör man åt det?
I vissa länder som England och Frankrike där har man valt att skapa en delsektor av den sociala sektorn. En sektor som ska tillhandahålla bostäder som är lite dyrare men ändå prisrimliga för hushåll som har något högre inkomster. Man talar om affordable housing. I Frankrike pratar man om logement intermédiaire, vilket då betyder intermediära bostäder. Och i Tyskland så såg vi att det fanns en diskussion om bezahlbares Wohnen, fritt översatt då, betalbara bostäder.
Varför bygger man inte bara fler sociala bostäder?
Många länder i Europa lever fortfarande kvar i efterverkningarna av den globala ekonomiska krisen. och har krav på budgetåtstramningar och på neddragna subventioner. Och det leder i sin tur till att den sociala sektorn snarare tenderar att krympa. Det medför dels att kostnaderna för bostadsbidragen ökar, vilket ses som ett problem, och dels till det som på forskarspråk kallas residualisering av den här sektorn. Residualisering innebär att även om en stor del av hushållen teoretiskt sett är berättigade att söka bostad inom den sociala sektorn, så kommer den i praktiken i allt högre utsträckning att inriktas mot mer resurssvaga hushåll.
Vad kom ni fram till? Ska vi införa social housing i Sverige?
Avsikten var inte att ta ställning i den frågan eller ens att komma med något förslag. Men det är klart att, det var en fråga som fanns där någonstans i bakgrunden hela tiden. Om det skulle vara en fördel med en social sektor på bostadsmarknaden här i Sverige också. Och då i betydelsen subventionerade bostäder för hushåll med begränsade inkomster. Men materialet ger inget entydigt svar utan förstärker snarare intrycket av att det finns både fördelar och nackdelar med ett sådant system.
Vilka fördelar ser du?
Ja, det skulle ju ge fler bostäder som hushåll med låga inkomster kan efterfråga. Till exempel unga, till exempel pensionärer med låg pension och inte minst nyanlända. På det viset skulle det kunna vara ett verktyg för kommunerna att leva upp till sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Det skulle också kunna vara ett verktyg för att få en bättre social mix i nya stadsdelar och bostadsområden. En mer blandad befolkning vad gäller yrkesgrupper och inkomstklasser. Och det i sin tur kan ju då ge underlag för en mer diversifierad service och bidra till mer levande stadsdelar.
Och nackdelar då?
Ja, det behövs någon form av system för att fördela de här bostäderna. Om grupper måste värderas mot varandra så kan det ge upphov till missnöje och motsättningar. Det kan också vara svårt att undvika tröskeleffekter och inlåsningseffekter. Och precis som vi sett i andra länder så finns det då en risk att medelinkomsttagare faller mellan stolarna.
Men om du skulle våga dig på en slutsats?
Så skulle det vara att det inte går att importera någon modell rakt av. Utan att den eller de lösningar som vi väljer här måste utgå från våra förutsättningar. Och från de institutioner som vuxit fram på den svenska bostadsmarknaden.